Artikel 3. Nu ska vi till de nordöstra delarna av Stockholms innerstad och få följa med på en promenad längs med en över 3 kilometer lång gata. Här finns många vackra byggnader med kulturhistoriskt värde, men som av många upplevdes som ganska onödig då den byggdes för sisådär 140 år sedan. Som vanligt är det Mats Karlsson Lenart som tar oss med på promenaden.
Här står jag på en svensk sommaräng med grönt gräs och massor av utblommade maskrosor. Och från den här platsen, mitt i en stor rondell faktiskt i Stockholm, så ser jag Brunnsvikens allra innersta del. Alltså den allra innersta delen av Stockholms skärgård skulle man kunna säga. Jag ser alla båtarna som ligger där sjösatta vid de olika bryggorna nere i Brunnsviken. Och ja, jag befinner mig alltså vid Roslagstull helt enkelt. En av Stockholms klassiska gatukorsningar är det ju. Och det är en riktigt tidig sommarmorgon. Klockan är bara 16:45, någonting sånt. Det är soligt och vackert och rätt så lugnt. Men som ni hör så har trafiken kommit igång så smått i alla fall här in mot Stockholm. Roslagstull, ja, det är ju inte bara en vanlig gatukorsning utan också en av de där klassiska infarterna till Stockholm. Men en av de här tullarna som då markerar gränsen, den gamla gränsen i alla fall till Stockholms innerstad. Och här fick man faktiskt betala tull för varor som skulle in och ut ur stan ända tills för en sådär 150 år sedan, tror jag. Alltså, vilken är då veckans gata, undrar ni kanske? Ja, vilken stor Stockholmsgata är det som börjar just här vid Roslagstull? Jo, det är ju Valhallavägen, såklart. Den långa, breda, gröna gatan som är Östermalms långa gräns mot nordost. Den här gatan, Valhallavägen, är ju så lång så att det faktiskt ska bli 2 inslag här i På tal om Stockholm. Den här gången ska jag försöka hinna med den halvan som ligger närmast Roslagstull. Ja, här kring Roslagstull så möter Valhallavägen såklart Roslagsvägen, alltså gamla stora vägen upp mot Frescati och Danderyd och Täby och hela den stora vilda Roslagen bortanför det. Där möter Sederstadsgatan som är gatan bort mot Norrtull. Och så i alla fall nästan också Birger Jarlsgatan som ju börjar alldeles runt hörnet här från Roslagstull och som vi har ju berättat om i ett annat inslag i den här serien om gator i Stockholm. Så finns det en fjärde gata också sen några år tillbaka som ansluter här i alla fall vid Roslagstull, och det är Norra länken som har en upp- och nerfart här, alltså tunnelleden Norra länken under norra delen av Stockholms innerstad. Så om man åker bil då kan nå härifrån genom ett par hemlighetsfulla hål i bergväggen här vid Roslagstull. Ja, för det är ju ett berg, en klippa som reser så här omedelbart öster om korsningen. Den är kanske 20-25 meter hög, någonting sånt där. Och där uppe låg tidigare Roslagstulls sjukhus, eller Stockholms epidemisjukhus som det hette för riktigt länge sedan. Det var ju ett infektionssjukhus med ganska många olika byggnader utspridda för att hindra smittspridning då, såklart. Men på den tiden när sjukhuset fanns så var det inte corona som var den stora faran förstås, utan det var sjukdomar som tyfus, difteri, och smittkoppor och polio och andra hemska farsoter som patienterna led av. Och de allra sista åren som Roslagstulls sjukhus fanns, det var slutet på 80, början på 90-talet, så var det inte minst inriktat på AIDS-patienter, Roslagstulls sjukhus. Men nu är det länge sedan som sjukhuset stängde och ersattes med nyare byggnader, modern bostadsbebyggelse, men också en del forskningsbyggnader, tror jag, universitetsbyggnader. Jag tror att man faktiskt har sparat ett par av de gamla sjukhushusen här uppe på berget vid Roslagstull. Men nu måste vi börja gå på veckans gata, alltså Vallhallavägen. Här var det ett par stora blåa dubbeldäckade SL-bussar som körde förbi på två olika håll. Det är väl bussarna mellan Stockholm och Norrtälje som går här. Ja, vad ska man säga allmänt då om den här breda gatan då, Vallhallavägen? Det är ju en produkt då från början av den där kända stadsplanen ifrån 1866 som jag ju nämnt i flera av de tidigare gatuinslagen, nämligen Lindhagenplanen. Och på den tiden, för 150 år sedan ungefär, så var det här området som gatan skulle gå igenom långt från stan. Och många tyckte nog det var konstigt att dra en bred, fin boulevard här ute på landet. Vem skulle trafikera den? Vad skulle man ha den till? Men med facit i hand så vet vi ju att det var ganska framsynt av stadsarkitekt Lindhagen att förutse behovet av en stor gata nordost om innerstan. Eftersom det ju inte skulle dröja så många decennier innan staden växt så ut så mycket, inte bara upp till själva Vallhallavägen här utan också förbi den längre bort. I alla fall 1885, då var gatan utlagd på den tidens kartor och samma år så fick gatan också sitt namn efter Valhall i den nordiska mytologin. Men det har ju inte hetat Vallhallavägen någonsin utan just Vallhallavägen av någon anledning. Då 1885 så fanns det faktiskt inte ett enda hus här vid den här stolta breda gatan. Stan hade helt enkelt inte nått ut så långt då. Utan den slutade ungefär vid Karlavägen några kvarter härifrån. Ja, här på den allra som säga, nordligaste delen av Vallhallavägen så är det inte så är inte gatan riktigt lika bred och elegant som den är längre ner mot Gärdet och Djurgården. Och det är ju lite bergigt här också, som sagt, på gatans norra sida. Så finns det ett hus här som jag står precis nedanför nu som sticker upp mer än alla andra. Och det är 19 våningar höga studentboendet Nyponet. Som är byggt i en slags nästan lite orangeaktigt tegel i mitten på 50-talet. Och det är då ett högt hus, ett höghus. Och så ligger det ganska högt också. Så det blir som ett riktigt utropstecken i den här delen av stan. Studentboendet Nyponet. Nu har jag kommit ner till Vallhallavägens korsning med Odengatan. Och när man då fortsätter Vallhallavägen söderut från Odengatan så ligger på höger sida en lite annorlunda del av stan, nämligen Lärkstan. Och Lärkstan, det är de här lite osvenska och gammaldags, internationella, eleganta kvarteren norr om Engelbrektkyrkan. Det är liksom stora villaaktiga hus. Fast inte med några trädgårdar emellan utan vägg i vägg så där. Den här typen av hus har jag läst kallas för townhouses. Det är alltså då villor inne i städer, helt enkelt byggda för en familj ursprungligen. Det är stora hus, de här lärkstadshusen, så de måste ju haft många familjemedlemmar eller mycket pengar eller både och. Och Lärkstan, som inte är något speciellt stort område, det sträcker sig här bara kanske par 300 meter längs Vallhallavägen med ett par mindre gator som viker av in i själva området. Lärkstan är idag ett område som är fullt av ambassader här utåt Vallhallavägen på såna här typiska ambassadflaggstänger som sitter ut på väggen utöver gatan. Så ser man flera främmande nationers flaggor ifrån ett lite mörkdovt tegelhus här så vajar den schweiziska flaggan till exempel med det vita korset på den röda bakgrunden. Den schweiziska ambassaden i Stockholm helt enkelt. I Lärkstan och vid Valhallavägen. När Lärkstan är slut så dyker Engelbrektsskolans stora, mäktiga, lite mörkt gulaktiga stenbyggnad upp. Det är ett skolhus i 5 våningar, mycket robust och välbyggt. Folkskola står det med stora bokstäver över den gammaldags portalen. Och Engelbrektsskolan ligger då där Valhallavägen så att säga har öppnat upp sig och blivit den där breda gatan, Stockholms bredaste gata, över 50 meter bred. Och mitt emot Engelbrektsskolan, där ligger Östra station. Den är som station betraktad då lika gammal som Valhallavägen. För det var 1884 som tågen började gå på nuvarande Roslagsbanan mellan Stockholm och Rimbo i Roslagen. Så på den tiden alltså så fick resenärer som skulle från Stockholm till Roslagen först på något sätt hästdroska till exempel ta sig ut på landet här lite utanför stan. På den tiden var det ju så innan man kunde ta tåget till Roslagen. Alltså ingen centralstation direkt på den tiden. Östra station, det är det ju inte idag heller, men den ligger ju ganska centralt. Ja, i alla fall så är den nuvarande byggnaden Östra station. Inte den ursprungliga utan byggd 1932. Det är väl inte så mycket att säga om Östra station mer än man kan notera att själva spåren, bangården, ligger några meter ovanför Valhallavägens nivå. Det är ju, som jag var inne på förut, berg här på Valhallavägens norra sida här på den delen närmast Roslagstull. Det här är ju en knutpunkt i stan, Östra station, med tunnelbana och inte minst bussar. Bussarna till Norrtälje och Vaxholm och de andra ställena i Roslagen och skärgården utgår ju härifrån. Och den lilla bussterminalen, eller vad man ska kalla den för, den ligger här liksom mitt i Valhallavägen. Och alldeles intill Östra station ligger ju en av de där riktigt stora och kända byggnaderna längs Valhallavägen. Och det är ju Tekniska högskolan, eller KTH som man ju brukar säga i dagligt tal. Och KTH är ju faktiskt ett palats nästan när man står och ser det här nerifrån Valhallavägen. Det är ju verkligen monumentala byggnader det här. Så är det en ganska märklig, jag tror det är pilträd som står planterade som en slags skog här nedanför KTHs monumentala byggnader i rött tegel och själva Valhallavägen. Väldigt hårt beskurna pilträd, tror jag det. Jag har i alla fall läst mig till att de här KTH-byggnaderna, de uppfördes på 1910-talet. Arkitekten hette Erik Lallerstedt och han var för övrigt farfar till den kände kocken och krögaren idag med samma namn. Och KTH låg ju innan det flyttade hit till Valhallavägen vid Drottninggatan och det berättade jag om i inslaget om den gatan tidigare i serien. Men där på Drottninggatan blev det med tiden så trångbott att man helt enkelt behövde större, mycket större lokaler. Så då flyttade man hit ut till Valhallavägen. Här fanns det ju mycket plats, hur mycket plats som helst. Och då, 1914 var det, så kunde fortfarande inte kvinnor bli antagna som ordinarie elever på KTH. Men det blev det rätt snart ändring på, för 1921, alltså samma år som Sverige fick kvinnlig rösträtt, så ändrades antagningsreglerna. Och idag är ungefär en tredjedel av KTHs runt 12 000 studenter kvinnor. Så det är en bit kvar, skulle man kunna säga. Ja, i alla fall, på de 100 år då drygt som har gått sedan KTH etablerade sig här i öster vid Valhalla vägen, så har ju skolan vuxit otroligt mycket och KTHs campus breder ut sig långt bakom de gamla monumentalbyggnaderna här vid själva Valhalla vägen. Här har ju hänt mycket intressant under årens lopp på KTH. Här hade man ju de första svenska experimenten med television till exempel på 1950-talet. Och här fanns också Sveriges första kärnkraftreaktor faktiskt. Någonstans här inne, jag tror det där är idag en festlokal i den gamla kärnreaktorn. Ja, det är faktiskt inte så mycket folk i rörelse här en tidig sommarmorgon på Valhallavägen. Däremot ganska mycket bilar då som sagt och bussar, men ja, en och annan cyklist ser man åtminstone. Annars är det ganska stillsamt här folklivsmässigt ännu så länge. Det är väl inte så att Valhallavägen, trots att den är fin och intressant och så, hör till de stora flanörstråken i stan. Det är väl kanske tyvärr så att den här fina gatan mest tillhör bilarna. Nu går jag förbi Engelbrektsgatan. Och här ligger också ett gatukök mitt i den breda Valhallavägen. Det finns ju plats för det i mitten här. Ja, det är ju en bred gata som sagt, och det är inte bara gjort i en handvändning att gå från ena sidan till andra sidan gatan, utan det är ju rätt mycket trafik då i två riktningar, så egentligen är det som att gå över två gator när man ska över Valhallavägen. Och i den här Lindallén då, som utgör mitten av gatan och som är ganska fin, men den är också full av parkeringsplatser tyvärr. Här hade man kanske önskat att det var mer som en park i mitten, lite mer som det är på Karlavägen till exempel. Men det är det inte. Valhallavägen är till stor del en parkeringsplats. Ja, i vilket fall, här mitt snett mitt emot KTH kan man säga, så ligger det ett litet torg. Det plan som man ju säger i Stockholm, och mindre torg. Liljansplan. Som har fått sitt namn efter en skogvaktare och värdshusvärd som bodde och var verksam här i Stockholms utkanter på slutet på 1600-talet, början på 1700-talet. Han heter Liljan Persson, och även efter att han var död så fanns hans krog kvar under det namnet. Och tror det var under hela 1700- och 1800-talet också. Och Liljans krog har ju omsjungits av Bellman i sina visor och dikter, och även nämnts av Strindberg i Röda rummet faktiskt. Och det är inte bara Liljans plan här som har namn efter den gamle skogvaktaren och krögaren, utan hela skogen bakom KTH här på andra sidan heter ju Liljansskogen, som jag tror man brukar uttala namnet, alltså inte Liljansskogen som det också skulle kunna vara. Ja, men då tror jag ska avrunda här faktiskt. Del 1 av Valhallavägen. Från Roslagstull och ner till Sturegatan, Lidingövägen, alltså precis vid Stockholms stadion. Som jag står utanför nu och som jag tänkte börja och berätta lite grann om i nästa del. Om Valhallavägen. Och det ser jag fram emot.